Sannolikt regeringsskifte i Polen efter söndagens val, då koalition med tidigare premiärminister Donald Tusk i spetsen får majoritet, trots att regerande parti Lag och rättvisa blir största parti. Det ser ut som att det förmodligen blir regeringsskifte i Polen. Partiet för Lag och rättvisa, PiS, P-P-E-S, PiS, helt osäker på hur det ska uttalas, är fortfarande största parti, men eventuellt inte starka nog för att bilda en ny regering, därför att det näst största partiet har eventuellt en större koalition. Det kommer vara en komplicerad process. Polen har ett komplicerat valsystem och bland annat innebär det att PiS-partiet, nuvarande regeringspartiet, kommer att få första, jag tror att det är så automatiskt i Polen att det största partiet automatiskt får i uppdrag att bilda regering. I Sverige brukar man säga att man får talmannens fråga. Den motsvarande saken i Polen kommer gå till det partiet. Men man tror då att det eventuellt inte kommer gå så bra för dem. Jag måste säga att det är väldigt svårt för mig att skilja ut vad som är en realistisk politisk analys och vad som är önsketänkande i västerländska medier som bara jublar över att partiet som de hatar har förlorat. Vi får se. Men det här måste rapporteras i alla fall. Om det blir regeringsskifte så är det en ganska stor förändring. Partiet för Lag och rättvisa har varit en dominerande kraft i polsk politik i ungefär 20 år. Och deras senaste period i makten då, sedan 2015, har varit, ja, som vi pratade om ganska mycket, Radio Bubbla. Det är ungefär samma tid som vi har sänt Radio Bubbla, och vi har haft tillfället att göra ganska många inslag om de vissa ganska stora och kontroversiella förändringar som de har gjort, och inte minst den stora internationella ryktbarhet som de har fått. Det har ju framförallt funnits två riktigt långvariga och tongivande högerregeringar i Europa på senare år. Dels Fidesz i Ungern under Viktor Orbán, och dels PiS, eller P-I-S, hur man säger det, i Polen under bröderna Kaczynski. De identiska tvillingbröderna Lech och Jarosław Kaczynski, bara det är ju väldigt fascinerande med det här partiet. Lech Kaczynski är ju död tyvärr. Han dog under väldigt mystisk omständigheter i en flygkrasch för 10-15 år sedan. Hans bror har drivit partiet vidare. Så, jag tror inte vi ska räkna ut kanske det här gänget riktigt än. Och de kan ju alltid komma tillbaka. Om de förlorar ett val så kan de vinna nästa val. Och det var också Jarosław Kaczynskis kommentar som jag tyckte var ganska bra. Han sa, oavsett om vi sitter i regering eller om vi sitter i opposition så kommer vi fortsätta att genomföra vår politik i Polen. Men det är en ganska stor sak om de ska bli petade nu från tronen av den här riktiga EU-älskande liberaler. Deras utmanare som eventuellt då bildar regering i slutändan, Donald, blir lite förvirrad över hans namn. Han har ett väldigt, väldigt, det ser väldigt fascinerande på papper, Donald T-U-S-K. Så jag läser ju det här som en sorts kombination av Donald Trump och Elon Musk. Så därför säger jag Donald Tusk. Men jag tror inte det uttalas Tusk på polska. Så jag antar att han heter Tusk eller Torsk eller sånt där. Eftersom jag aldrig kollar på tv så vet jag inte hur man uttalar utländska namn. Donald, han har ett riktigt härligt namn faktiskt. Han är förstås en EU-älskare av stora mått. Han har ju till och med varit ordförande för Europeiska rådet, alltså den så kallade EU-presidenten. Han var den andra EU-presidenten någonsin, så han efterträdde Herman von Rompuy. Det är säkert många som minns den stora kontroversen när EU fick sin historie högste ledare och ingen hade en aning om vem det var. Men sen var det Donald Tusk som tog över, och efter att han varit premiärminister i Polen. Så han är en gammal politisk konkurrent till partiet för Lag och rättvisa. Han var så premiärminister när Lech Kaczynski var president. Och de hade mycket, mycket duster och sånt. Samtidigt så är inte, alltså de politiska skillnaderna är inte lika dramatiska i Polen. Och de går längs andra linjer. I Centraleuropa så är det ofta så att även vänstern står hyfsat långt åt höger i de frågor som vi kanske ser som centrala. Jag tror till exempel inte att Donald Tusk har någon sån här aggressiv massinvandringsagenda. Du får rätta mig om jag har fel, Boris. Men sen undrar jag också över hans inställning till Ryssland. För jag vet att han tidigare har anklagats för att vara lite prorysk. Och tidigare i år så hade de i Polen en stor kontrovers. Ett nytt lagförslag från den nuvarande regeringen som där man kallade en del av lagen kallar man för Lex Tusk. Så var det en lag som man ansåg, där man tyckte den såg ut att vara skräddarsydd för att punktmarkera Donald Tusk och peka ut honom som köpt av utländska intressen, det vill säga av Ryssland. Vilket ju låter lite intressant, det låter som, jag vet inte, det kanske är ett tecken på ett sådant försonande drag där. Men å andra sidan, det kanske är en standardgrej som polacker alltid slänger på andra polacker när de är deras fiender. Och ett annat problem är såklart att Polens president heter Andrzej Duda. Han är, jag tror inte han är med i partiet för lag och rättvisa, men han är liksom nära allierad. Han har varit deras presidentkandidat utan att vara medlem i partiet. Han är president, han kommer fortsätta president för hans mandatperiod löper i ytterligare ett antal år. Så att även om Donald Tusk blir premiärminister nu, så han kommer vara i precis samma situation som han var i för 15 år sedan. Du ser att han är premiärminister, men under en president med en helt annan sorts agenda från PiS-partiet som har som president möjlighet att lägga in veto mot hans politik. Så att jag vet inte, är det här verkligen en sånt vattendelande ögonblick som folk andlöst säger i väst när de kommenterar det här valresultatet?
Ja, men tyvärr tror jag det. Alltså, dels ingenting lär kunna hindra Tusk från att bilda regering. För det finns inga koalitionspartner till Kaczynski alls. Jag ska förklara sen varför fascinerande partier skulle kunna gå i koalition med. Så det kommer att bli dem. Men det kommer inte bli lättregerat, precis som du säger. Duda president och den tjurig gubbe. Dessutom så ska man komma ihåg att PiS har ju befolkat statsapparaten med sitt folk. Man har ju det här med domstolar och sånt har ju kommit, fått uppmärksamhet. Men innan dess har de ju rensat i förvaltningen väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och det är deras folk som sitter på jättemånga positioner. Och det där har ju också oppositionspartierna påpekat, att det här kommer att bli svårstyrt. Så det blir nog konfliktridet deras tid i regeringsställning. Men alltså jag tror vi ser här, jag skulle ha kopplat det här diskussionen vi hade för ganska nyligen om etnonationalism och libertarianism och annat. Alltså på något sätt tycker jag det här visar att lag och rättvisa har inte så jäkla mycket till visioner, helt enkelt. Ett oerhört sympatiskt parti, men om man bara säger nu ska vi rensa ut statsapparaten från vänsterfolk och kommunister, så biter inte det så jäkla bra, därför att det funkar 1990-2000-talet, men det har ju liksom gått 30 år sedan dess. Människor minns inte, och de får ju leta om de ska hitta en kommunist från Gomulka-tiden och rensa ut. Det är mer en fråga om att stoppa in sitt eget folk. Det har kommit många unga väljare till, och där har ju oppositionen haft det starkaste stöd. Och så har vi det här med EU-pengarna. Alltså att Polen påverkas ju också. De här skikten växer till, framförallt i Warszawa och de stora städerna, med att vi vill vara en del av västerlandet. Vi vill bli accepterade av EU. Vi vill inte vara en paria. Och vi vill ju ha de här 400 miljarderna som EU har fryst och som Kaczynski har tackat nej till, och hans parti. Det är ett fett bete och byte. Så att tyvärr tror jag vi ser liksom att när de väl har ridit ut den inledande stormen, så tror jag att Polen kommer att röra sig åt fel håll, in i EU igen, och säkert öppna upp gränserna lite grann också. Det har alltså, oppositionspartierna har ju sagt att det är skamligt att inte center-högerpartiet i oppositionsblocket, men de andra två partierna har ju sagt att det är skamligt att man har så få tagit emot så få från Syrien till exempel. Men det där skrämmer inte folk liksom. Det är för att de måste ju ha upplevt det som vi har gjort. Och jag är lite rädd att man kommer att se liknande utveckling i andra länder som har varit bastioner. Och man ska också räkna med att det har förekommit, eller det har ju förekommit undergrävande arbete, EU-propaganda. Och NATO har varit inne här, kan vi, mycket NATO-hets idag. Dagarna innan valet så avgår ju Polens ÖB, en annan högmilitär. Och det känns, har ju betraktats som en signal från att höga militärer inte har något förtroende för sittande regeringen. Och det har funnits konflikter. Och tidigare har ju lägre befäl också med lite buller och bång lämnat in. Och det utgår jag från är påverkan från USA genom NATO. Så vi går mot en mer EU och NATO-aktivt Polen, tyvärr.
Det har kommit en del signaler från Polen senaste månaden, par månader, om att man vill kanske göra någon typ av omsvängning i Ukraina-frågan. Man har, till början med så hade man en fanatisk antirysk linje och nu har man börjat signalera att det kanske har varit lite väl mycket krav från Ukraina, kanske lite väl obalanserat, rätt mycket förlämpningar som slungas till höger och vänster. Nu får ni ge er, och så var också uttalandet från Polens premiärminister om att från och med nu så beväpnar vi inte Ukraina för att vi ska beväpna Polen istället. Något åt det hållet. Var det kanske så då att Peace-partiet vacklade lite grann i sin Ukraina-fanatism, men blir nu utbytta till Tusk som är mer gung-ho?
Ja, jag tror att det skulle förklara de här höga militärernas avhopp också. De vill liksom vara med i, köra lite krig, medan sittande regering tröttnar helt enkelt på ukrainarna. Men jag skulle gärna prata om ett parti man lätt glömmer bort här.
Ja, visst.
Konfederationen för frihet och oberoende. De har ju i svenska media så har de ju utmålats som att det är den koalitionspartner som Kaczynski skulle kunna tänka sig luta sig mot. Och det är ju bara för att skrämma upp, liksom för att visa vilken usel människa han är. För till exempel idéerna är utmålade, det här partiet är utmålat som nazistiskt och judehatande och extremt höger. Och skulle alltså visa vilken typ av usel människa han och hans parti är. Och det är ett ganska, alltså i somras så hade de ju 15-16% i opinionsmätningarna. Nu landar de väl på 8 någonting, tror jag. Men ett bra tag så låg de väldigt bra till. Men de deklarerade då att de skulle aldrig gå i koalition med vare sig PiS eller oppositionen. Förakta båda partierna. Det här partiet bildas 2019 som en valallians av tre mindre partier inför EU-valet då. Deras slogan då var ju väldigt kort och koncis. Vi säger nej till judar, bögar, abort, skatter och EU. Och det fick de kom in i EU-parlamentet på den parollen. Nu har de filat, kammat till sig lite, som det ofta blir med sådana partier. Så att i det här valet så var budskapet en grill, en familj, ett hus, två bilar och ett säkert Polen fritt från emigranter. Och i det här partiet så förenas alltså en riktning, är, jag kan inte annat tolka dem, ser dem som en slags libertarianer baserade, som har liksom uppstått på universiteten i Polen. De är mycket för legalisera vapenlagar, låg platsskatt också, och skära ner på statsapparaten, privatisera sjukvården. Och de har alltså gått i allians med små högerpartier som är så här urnationalistisk, alltså tydligt antisemitiska. De vill, den riktningen vill också begränsa kvinnors rösträtt. Kvinnor ska få rösta, men först när de har nått klimakteriet. Mycket omdiskuterat i Polen det här. Och så man skulle sätta rösträtten till 55 år för att förenkla det hela. Och det här med abort också har de drivit hårt. Och det är ett fascinerande parti, tycker jag, när man väl liksom börjar läsa om dem och vad de säger och gör. Det är väldigt, väldigt vildvuxet. I augusti så var ju den stora politiska frågan att en kvinnlig parlamentsledamot menade att motsatser på det bestämdaste, alltså ett lagförslag om att man skulle förbjuda slakt av hundar som skulle användas som människoföda. Det blev sånt jäkla liv om detta så att de plockar bort henne från vallistorna. Då dök en annan listmedlem, alltså som stod på valbar plats, upp och försvarade henne och sa att men självklart ska man inte förbjuda folk att äta hundkött, utan det är som att äta kor. Och det här var en av de stora diskussionsfrågorna i Polen i augusti tydligen.
Förlåt Boris, äta hund, är det en del av polsk matkultur? Jag har aldrig talat om det här.
Nej, det här är jättefascinerande alltså. Det är hundfett. Hundfett anses alltså ha en folkmedicin helt enkelt. Hundfett är bra att förtära och steka i och även gnida in sig utanpå kroppen. Ja, har helande, läkande och botande effekt. Finns andra slaviska länder också där man anser att hundfett är bra. Det var det som det här lagförslaget tog sikte på, alltså att man skulle inte få koka hund för att lösgöra fett och sen göra hundflott av det. Men tidningsdebatterna blev att det gällde att äta hund, vilket man i sig gör. Om steker din potatis i hundflott så äter du på sätt och vis hund. Men nej, alltså käka hundfilé ingår inte i det polska köket eller andra slaviska kök. Däremot förekommer hundfett, speciellt bland bönder.
Hade jag ingen aning om. Fascinerande. Och förlåt, utfallet av debatten, det är alltså att det även fortsättningsvis kommer vara tillåtet att göra det här.
Ja.
Ja, det var ju för väl. En seger, ja, för libertarianismen.